In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
VM-podden från Sportbladet samlade för att summera semifinaler och snacka silly. Det var många S på en gång där. Det kom ingen silly-podd i förrgår. Och det var väl kanske lika bra det, för sen hände någonting senare på kvällen i tisdags som kommer få ganska stor betydelse för den här sommaren, som vi kommer behöva prata ganska mycket mer om. Cristiano Ronaldo klar för Juventus. Men vi kommer till hela sillybiten lite senare in i programmet, för vi måste ju prata om de här två semifinalerna som har spelats de senaste dagarna och den finalen, VM-finalen. Det är fortfarande det största man kan spela som en fotbollsspelare, eller hur? Frida Fagerlund, Martin Thorén, välkommen hit.
Tack.
VM-finalen är fortfarande det största man kan spela som fotbollsspelare, eller
hur? Ja, det får man väl säga. Jag kan inte komma på något större.
Det skulle väl vara en Champions League-final då, som kanske ligger och snuddar. Det brukar väl vara så när spelare ska, alltså ligatitlar, de är inte jättemycket värda ändå oftast. Alltså när man lyssnar på spelare och sådär, vad de är ute efter i sina karriärer. Men det är väl klart att ett VM, det är så himla få, alltså riktiga världsspelare som har ett VM-guld trots allt.
Ja, och du spelar ju så pass sällan också, till skillnad från Champions League som de stora spelar med i stort sett varje år, så... Här får de kanske 2-3 chanser i livet att vinna ett VM. Så det är klart det är störst.
Vi börjar med Frankrike då, som besegrade Belgien i en ganska tillknäppt tillställning ändå, får man säga. Ett Frankrike som ju är mer... Man tycker att man tittar på de här spelarna och det är Mbappé och det är Pogba och det är Griezmann och så vidare. Men det är ett ganska defensivt viktat lag ändå från Deschamps. Det är liksom, det är ju hans fotboll någonstans som ändå dominerar det här Frankrike.
Ja, exakt. Och de satt väl och spekulerade lite i vad det hänt om man hade satt en annan tränare och få jobba med det här materialet. För att materialet är det ju som sagt inget fel på. Men å andra sidan så har de ju tagit sig till en VM-final. Så det är ju ganska svårt att klaga då, även om det är, jag håller med, alltså det är ganska defensiv fotboll. Plus att de oftast har lite svårt att komma in i matcher. Alltså, jag menar, första halvlek, större delen, tillhörde ju ändå Belgien. Och sen så kommer de in i matchen i den andra. Och sen den här sista kvarten hade man ju kunnat klippa bort helt. Alltså från matchen. Man hade ju kunnat blåsa av där. För det var ju ingenting att ha. Det var ju mest spelförstörelse. Men återigen, Kylian Mbappé. Tänk att man kan vara så ung och ändå göra så stor skillnad i ett lag.
Han är så oförstörd. Han är så härlig att se för att han är så pass liksom ung och bara kör. Men jag blir besviken på mig själv. För jag fattar inte varför jag inte har liksom satt Frankrike själv i mina VM-tips och sånt vi har gjort innan. För det är ju alltid de här defensiva, skickliga lagen som vinner. Det är inte de som blåser på ett Belgien till exempel. Det är inte de som vinner med 5-2 i gruppen som går och vinner ett VM. Vi såg 2014, Argentina släppte in ett mål vid slutspelet tror jag. Och ja, EM senast var ju ytterligare ett bevis på det. Så det är, landsfotbollen är ju ofta så att det är de som har det bästa defensiva spelet som vinner. Och ändå har liksom kvalitetsspelare framåt. Och där är ju Frankrike ett mönsterexempel.
Man såg ju det också i Brasiliens möte med Belgien. Just det där när de får ett mål i baken, att de bara liksom flyttar fram alltihopa helt utan, alltså det var ju ett naivt tänk på något sätt. Istället för att tänka att oj, nu får vi se till här och inte släppa in 2-0, så var det mer att nej gud, nu måste vi fram med allt så att vi kan kvittera så snabbt som möjligt. Och så gick det ju ut för efter det. Det var inte... Rent taktiskt så var det ju inte speciellt skickligt, och det är väl det vi har sett i den här turneringen. Alltså att det är många taktiskt skickliga lag som har gått väldigt långt, där den individuella kvaliteten kanske inte har varit 5+, men det har liksom inte spelat någon roll.
Nej. Sen är de ju oerhört skickliga när de får det här målet, att verkligen förstöra resten av den här matchen, att se till att det inte blir någon mer fotboll spelad nästan. Det är ganska många tjuvnyp, det är mycket maskande, det är det ena med det andra för att liksom bryta ner där. Och sen så är de ju faktiskt defensivt, jag menar Kanté centralt där. Belgien vill ju gärna kombinera sig igenom, Hazard och De Bruyne slår de där bollen. Men de tar sig ju inte igenom där. Han står ju i vägen hela tiden. Han gör ju inte sådär jättemycket i den här matchen kan man tycka, förutom att han hela tiden är spelbar och aldrig slår bort en passning i stort sett. Men så står han ju bara i vägen, den lille...
Ja. Han är ju bäst på sin position tycker jag i hela världen. Alltså, ja, jag vet liksom inte vem som skulle vara bättre i nuläget egentligen. Men det är kul också att se det här att Frankrike, alltså det var ju lite till deras nackdel när de höll på med det här att centrala defensiva mittfältare ska vara, de ska vara stora som hus, alltså en Paul Pogba typ, alltså rent storleksmässigt. Det är kul att säga att Kanté lyckades motbevisa. Alltså
168 centimeter, dryga 60 kilo någonting mot Marouane Fellaini och Axel Witsel liksom, ja. Och han, det är ändå tvärstopp där liksom.
Han motbevisade ju hela det franska tänket. Alltså han tvingade ju dem att tänka om. Och det var väl lite också beroende på Spaniens framgång där med Iniesta och så vidare. De är inte jättehöga de heller. Men nej, det är kul att säga att man kan vara liten och ändå så extremt bra på just den positionen.
Mm. 100% timing, det är det han jobbar med. Oerhört skicklig på det förstås. Och Mbappé, det känns ju som att han, alltså Belgien gör det ju bra mot honom, försvarar sig bra, men det är vid några tillfällen där han bara ser ut som den här, ja, men lite grann som Thierry Henry gjorde i perioder, som Ronaldo gjorde i, alltså den andra Ronaldo, ja, för guds skull, den nya Ronaldo också. Där han bara tittar en försvarare i ögonen och så bara springer förbi honom.
Ja, det
går liksom inte att försvara sig mot.
Ja, det var väl, alltså, på ett sätt så jag tycker jättemycket om Giroud, men han förstörde lite ibland, för att det var ju någon gång där när han liksom Mbappé sylade fram bollen till honom på ett helt obegripligt sätt. Ja. Så man var tvungen att titta på repris här 4-5 gånger för att fatta vad han sylade. Ja, och så kommer Giroud där med sin pjäxa liksom och får inte till avslutet riktigt. Det hade blivit ett snyggt mål om det nu hade blivit mål. Men Giroud hade ju inte heller sin bästa dag rent offensivt. Han gjorde ett jäkla hästjobb hemåt, men
det är väl som vanligt. Giroud är ju inte värd att spela med spelare som Mbappé och Griezmann. Alltså han förstör liksom. Inspelt där i början också i första halvlek när han bara stampar fram liksom, som att en division 6-spelare skulle försöka träffa liksom isättningen in till avslutet. Nej. Och sen den klackframspelningen är också, det är värt ett bättre öde.
Han har ett skott på mål den här turneringen, Giroud.
Ja, men å andra sidan...
har startat i ett av turneringens bevisligen och bästa lag alla matcher, och de har haft massor med boll framåt. Och...
Men han gör mycket nytta, ska jag säga. Ja, alltså han gör väldigt mycket nytta i Frankrike, men det är... Ibland kan man bli lite besviken på honom, det får man säga.
Han är ju en liten Ola Toivonen typ på det sättet. För jag menar, Deschamps uppskattar ju uppenbarligen honom extremt mycket, eftersom att han alltid har trott på honom. Det är lite det där med att ibland så är vissa tränare tycker väl att nej, men det är lite viktigare ändå att ha en spelare eller en anfallare på planen som faktiskt prioriterar defensiven än tvärtom. Och han räknar väl med att alltså, de där precis där bakom, alltså Griezmann och Mbappé och vem det nu än är, Matuidi, att de mer ska stå för det här liksom, fart och flänget. Mm. Att man måste ha någon spelare som är ansvarsfull också.
Han är ju väldigt, väldigt bra med ryggen mot mål. Han har ju spelat nästan hela sin karriär med ryggen mot målet han ska göra mål i. Och där är han ju oerhört stark.
Och han har ju en skorpion i sig också.
Ja, det, exakt. Han har ju det.
Några per år.
Per decennium.
Ja, ungefär.
Frankrike vidare. Det blev, som vi varit inne på, ingen blixtrande tillställning mot Belgien. Och det var ju väldigt mycket Frankrikes förtjänst. I finalen nu kommer de ställas mot Kroatien. Och vi får ju då konstatera att football is not coming home. Frågan är då vart den ska. Blev desto mer rafflande igår då. Efter förlängningen och det sena målet av Mario Mandzukic, som är väl fortfarande en underskattad spelare. Jag känner hos mig i alla fall att man tycker att Mario Mandzukic, jo, men han är bra liksom, men det är inte världsklass liksom. Han är fan alltid där, känns det som.
Är han alltid där?
Ja, men jag tycker att han, när han är på planen så är han är alltid ett hot alltså.
Det ska ju sägas att det tog 50 minuter innan han ens rörde bollen. För det första. Alltså ja, man såg inte mycket, å andra sidan såg man inte mycket av Kroatien i den första halvleken. Nej. Överhuvudtaget. Men däremot andra halvlek, då var det ju som att de klev ut och var ett helt annat lag. Och då hade ju inte England någon chans.
Nej, alltså efter målet, då var ju Kroatien så bra som de var typ mot Argentina och så låter vi snacka upp dem efter gruppspelet. Mm. Men i slutspel har de inte imponerat egentligen mot Danmark och Ryssland också. Det var inte heller någon liksom superprestation från deras sida. Men efter 1-1 mål igår, då var de tillbaka på den nivån där de var som bäst under gruppspelet.
Det är ju kul att Persic ser till att vakna till liv när det behövs som mest. Ja. Har gått nästan helt osynlig genom hela mästerskapet. Och sen lagom i den andra halvleken i en semifinal, då helt plötsligt får han nytt liv. Alltså vilken islossning ändå det där målet gjorde för honom.
Ja, precis. För helt plötsligt så stämde allting under en period därefter. Och han hotade från på alla möjliga sätt. Det var skott, det var inspel och han dribblade sig fram. Och han gjorde väl mer på de där följande 10 minuterna än han gjort på hela turneringen innan.
Ja, och vilken skillnad det gjorde. För att även om Rebic, jag tycker han har varit väldigt, väldigt bra. Han var bra i den här matchen också. Under den första halvleken var det ju i princip bara han som skapade lite lägen för Kroatien ändå. Men vilken skillnad det gör när England tvingas ha två kanter som man måste ha extra mycket bevakning på. Alltså det blir ju genast mycket, mycket farligare. Man skapar ju genast dubbelt så mer.
Och någonstans så fick de till slut också utlopp för det där. Man visste ju på förhand, man kände ju på förhand att så som England ställer upp med sin mittfältstrea där Henderson är ensam släpande och sen då Dele Alli och Lingard som far runt mer, är ju inga defensiva spelare överhuvudtaget mot det som är VMs bästa centrala mittfält med Modric, Rakitic och Brozovic. Det kändes ju på förhand som att det fanns en risk att England helt skulle bli fullständigt överkörda där och att Kroatien skulle bara stå och passa trianglar runt de engelska mittfältarna. Lyckades inte det med det första, men det kändes som att när benen lite tog slut för engelsmännen, när Lingard och Dele Alli inte orkade springa mer på sina motståndare på mittfältet där, då tog helt enkelt Kroatien över matchen. De var för bra centralt helt enkelt. Luka Modric är ju
ett geni,
kanske turneringens bästa spelare så här långt.
Och sen samtidigt, man kan inte gå igenom en hel turnering heller och bara göra mål på fasta situationer. Alltså det är ju lite så det har sett ut ändå för England. Sen var det ju en fantastisk frispark från Trippier och det pratar man ju jämt om, att alltså, de har ju två otroligt bra fötter där, både i Ashley Young och i Trippier. Och det är väl klart att det kan göra skillnad ibland. Alltså att ha den typen av spelare som kan göra sådana grejer. Men Harry Kane, med facit i hand, så har ju han faktiskt varit en besvikelse trots att han har gjort en massa mål. För att jag tyckte inte han var speciellt bra igår överhuvudtaget.
Nej, och hans uppgift är ju ganska också tydlig från Southgate. Han ska ju vara ner och hjälpa till i mittfältet också. Så han droppar ju jättedjupt emellanåt och är ju nästan nere bredvid Henderson i, alltså nedanför de offensiva mittfältarna i det här systemet. Och kombinerar och hämtar boll och sådär. Och då finns det bara en Raheem Sterling kvar som ska springa på ytor där uppe. Och han har inget understöd överhuvudtaget. Det känns lite som att det där mittfältet som har varit problemet för England inför det här VM:et, som har pratat mycket om det, för att det saknas kvalitetsmittfältare helt enkelt. Någonstans är det som kommer i kapp dem nu. Jag vet, det var den känslan jag fick. Man såg Harry Kane var så djupt ner, för han behöver ju vara där uppe och ta emot bollarna liksom.
Men jag tycker de känns uddlösa trots att de har alltså de har liksom fyra offensiva mittfält egentligen, med Ali, Lingard, Sterling, ja, sen Kane då. Tre offensiva mittfält ska sägas. Men de känns fortfarande väldigt ofarliga, liksom uddlösa. Det blev nästan bättre när Rashford kom in och det blev lite fart och de hade någon som stack djupled liksom och hotade varje gång. Oroväckande. Alltså som man har sett dem i gruppspelet, och då var det ju liksom annat motstånd, men när det har liksom gått upp på den här nivån mot Sverige också, det var inte någon superanfallsspel. De gjorde mål på en hörna och sen ja, ett inlägg som gick mot bortre liksom. Så inte starkt anfallsspel.
De hade ju samma problem mot Colombia också egentligen. Alltså där gör de ju också mål på en fast situation. Och de har otroligt svårt att ta sig igenom Colombias försvar, alltså sista tredjedelen. De har inga problem att komma fram dit, men sen tog det ju stopp för det mesta. Och här ser man ju också, när man möter ett lite bättre lag, då får de ännu svårare. Det var ju som en kroatisk mur där. De hade ju ingen aning om hur de skulle ta sig igenom den. Det var ju där det stod föll. Och Lingard, alltså han försvann ju också ganska mycket i matchen. Det kändes som att det här var lite övermäktigt för hans del.
Samtidigt så såg vi Kroatien, när de väl fick bollarna, när de väl anföll, så blev det farligt gång på gång. Vi hade ju Pickfords utrustning där på Mandzukic tidigare. Det var ju rätt nära att bli målinan där. Ska man komma ihåg, John Stones hade ju faktiskt en nick som räddades på målinan där. Så det hände ju rätt mycket i den här förlängningen, får man ändå säga. Det hade kunnat gå åt båda hållen. Men känns som Kroatien, med de förutsättningarna som de hade och så som de har spelat i det här VM:et, är värdiga VM-finalister.
Absolut. Man känner väl bara att vilket läge Sverige kan ha haft också. Man har spelat England. Kommer aldrig få det läge. Likaså som England kanske aldrig får ett sånt här bra läge på 40 år igen, så kommer inte Sverige få ett sånt här läge och kunna nå en medalj i alla fall. Nej. Spela medaljmatch.
Mm. Om man jämför dem med lagen som Frankrike har slagit ut på vägen. Och det är lite det jag känner nu när vi ska titta framåt mot finalen. Det Frankrike faktiskt har gjort på vägen här och lagen som de har besegrat och gjort det på ett ganska kontrollerat sätt ändå. Det har inte varit liksom tillfälligheter eller enskilda situationer eller som har gjort att de har tagit sig hit, utan det är att de har kunnat kontrollera fotbollsmatcher ganska effektivt. Alltså matchen mot Argentina så blev det visserligen lite Hawaii i mellanåt, men det var också för att Argentina hade lite flyt och fick in de där bollarna i lägen. Det kändes som Frankrike hela tiden var det bättre laget.
Ja,
i den matchen.
Det tredje målet där från Argentina, det kommer ju sånt passent läge att det var ju mest bara ett bonusmål. Det var ju inget mål som man trodde skulle hjälpa dem till att lyckas vända den matchen.
Nej, alltså det viktigaste, det jag tror Frankrike kommer kunna leva på nu inför finalen, det är ju det här med energin. Alltså för att det känns inte som att Frankrike spelar ett sånt energikrävande spel. Det är ganska liksom sparsamt och det är inte så högt tempo när det kommer till anfall. Och Kroatien sitter på en hel fotbollsmatch i benen ytterligare. De har spelat 3 förlängningar nu gånger 30 minuter. Så det är 90 minuter till i benen. Så jag tror det kommer bli jätteavgörande i finalen på söndag.
För det är intressant också, för om man tittar på alla de lagen som var i semifinal. Alla de dödade ju gruppen redan efter match nummer 2. Alltså de hade en tredje match som de bara kunde spela av. Och frågan är hur mycket det gör ändå att man kan byta ut större delen av hela startelvan och vila spelare.
Precis, de vilade hela sina nyckelspelare, alla de som hade var lite extra slitna eller som hade någon lite småskador. De vilades ju den sista omgången i gruppspelet. Och det är genomgående för alla de här semifinallagen, och det är faktiskt intressant.
Ja, det är ju ändå så, 90 minuter liksom som man sparar in
det. Och det tyckte man ju liksom kände på Sverige. Nu är det inte så att Sverige skulle ha gått och spöa England kanske varje dag ändå, men det kändes som att energin fanns inte där liksom. Depån var slut. Det gick inte att ladda på nytt, så det kan absolut ligga någonting i den där liksom tesen.
Mm. Finalen då. Som sagt, Frankrike har haft en betydligt tuffare väg. Jag tycker det känns ändå, för mig känns det som att Frankrike kommer in här som ganska tydliga favoriter ändå. Just med tanke på att de har mött väldigt bra motstånd hela vägen. Och de har hanterat alla problem som de har stött på därigenom. Det är klart att Kroatien har ju också tagit sig hit. Men de har, jag menar, Danmark och Ryssland och gudslov England är inte samma kvalitet som Argentina och Belgien och sådär.
Nej, sen samtidigt så, alltså jag tror i Kroatiens fall så har det ju varit att de har känts lite ojämna ändå. Alltså deras högsta nivå är väldigt, väldigt hög. Men sen så är det lätt hänt också att de hamnar i någon sorts, de sjunker ner alldeles för djupt och nästan som att de inte vill gå framåt. Jag tyckte man fick den känslan mot Danmark. Där var ju faktiskt danskarna ganska nära seger rätt många gånger innan det gick till straffar om man tar sig vidare på det sättet. Så att jag tror det gäller här för Kroatien att faktiskt i alla fall hålla nollan fram till halvtid. Alltså då tror jag att matchen blir helt öppen. Men skulle det vara så att det rinner iväg och Frankrike får in 2 bollar liksom i första halvlek, då kommer de ju döda matchen totalt.
Mm. Alltså jag tror ju att Zlatko Dalic heter han, kommer ligga sömnlös nu i 4 nätter. Och han ska få sin sämsta spelare i startelvan, Ivan Strinic, och stoppa Frankrikes bästa spelare Kylian Mbappé på den kanten. Det är ett mission impossible på förhand, men han får väl klura ut någon plan där. Och det finns väl en risk att Perisic inte kommer lika offensiv på söndag som han var igår.
Nej. Kanske blir så att han kör en Martinez som hade en oerhört märklig taktik mot Frankrike, där han körde liksom i princip med ytterback på Mbappés sida, alltså för tången, att han skulle liksom bara koncentrera sig på honom, och så kör man liksom winger på andra sidan. Det var otroligt konstigt, men det funkade ju
Ja, där vill man ha Kalle Karlssons taktikblogg och se vad var det för någonting. Det var en väldigt märklig uppställning.
Verkligen. Asymmetriskt.
Ja, verkligen. Mm. Det var en mix.
Mm. Bronsmatchen. Nu möts de igen i en match som ingen vill vinna. Nej, det är klart att de vill vinna.
Ska vi
inte vinna.
Avskaffa bronsmatcher? Ärligt talat. EM har ju föregått med gott exempel. Men det är ju...
Nej, jag älskar bronsmatcher.
Nej, men
sluta. Det är tramsigt alltså.
Matchen mot Bulgarien är fortfarande en av de största stunderna i mitt fotbollsliv.
Man vill ju vinna. Alltså, det blir ju som... det blir nästan lite tramsigt att de två förlorarna ska liksom stå där och...
B-final. Perfekt. Jag älskar bronsmatcher. Jag är en ivrig försvarare utav bronsmatcher. Och det kanske det är för länder som visserligen Belgien och England har ju inga mästerskapsmedaljer på England har ju förstås, men Belgien har ju inte det. Men de förlorade ju bronsmatchen då 86 va, mot Frankrike. Men det är framförallt när mindre länder kommer upp att man ändå kan få med sig en medalj därifrån. Från VM, få avsluta VM med en seger och ta emot en medalj och så där. För Sverige är ju, det betyder allt.
Ja, det köper jag. Men för såna här som liksom Lukaku och Kane och, alltså de bryr sig inte om den där bronsmedaljen. Den kommer ju, jag tror inte att de har sin hem från Ryssland, ärligt talat. Den kommer ligga kvar på hotellrummet. Det känns som liksom
gamla
idol. När de fick, åkte ut och grät, skulle de ändå sjunga sin sång en gång till. Så känns det.
Men det, ja, men jag tror också att det är så. Det här är ju alltså riktiga vinnarskallar. De vill ju inte spela om en tredje plats liksom. Det de har man ju inte vunnit på ett sätt. Men med det sagt så är jag ju först, min första tanke var att men vad kul, nu får vi egentligen det här mötet som vi gick miste om i gruppspelet. För den matchen var ju inte mycket att ha. Men å andra sidan så slogs av tanken att det kanske blir så att de roterar en massa i alla fall för att stjärnorna liksom inte har lust att spela matchen. Det är min största farhåga. Då kan man lika gärna avskaffa bronsmatchen om det skulle bli så nu.
Jaja, vi får väl se. Det, jag hoppas att de tar den på allvar. Jag hoppas att det blir en mycket känslor även i den matchen. Fortfarande nostalgisk över 94. Ni minns ju inte ens 94. Nej, ni förstår ju inte skärmen med en bronsmatch. Det är ju uppenbart en generationsfråga det här.
Det värsta är ju med den här kvartsfinalsförlusten att nu kommer vi ju fortsätta tjata om VM 94 ytterligare 10 år. Hade vi tagit oss liksom vidare, då hade vi förhoppningsvis kunnat släppa det. Mm. Det är inte så kul om
ni
man inte var med.
Ni får tugga i er 90-talister. Ni får tugga i er hur viktigt det här var. Det är bara så.
Men vi fick en försmak nu av hur det kan vara. Det var bara Elias sista steget som saknades.
Precis. Det var ju straffräddningen i den där kvartsfinalen och så vinsten i den där fantastiska bronsmatchen som betyder allt.
Var det mot Bulgarien? Visst var det?
Ja, bronsmatch
är det. Det är inte så att det...
Jag har sett 94 krönikan så jag...
Du har det. Jag ska inte flumma iväg på någon slags 94 nostalgi här, men jag minns vart jag var under alla slutspelsmatcher där, det kan jag säga, vilka jag såg det med Så är det för oss, för en annan som var 13 år när det här begav sig och man var liksom i hyfsat rätt ålder för att motta intryck. Vi lämnar VM där. Vi kommer tillbaks med en avslutande VM-podd på söndag. Direkt efter finalen ska vi försöka samla våra tankar och reaktioner kring det här mästerskapet och knyta ihop den säcken. Nu rör vi oss vidare då till det som har börjat trumma igång på riktigt nu. När VM börjar liksom så här klinga av nu. Nu är det ju bara 2 matcher kvar. Det mesta är satt. Många spelare har åkt ut. Nu kan vi börja förhandla de nya kontrakten. Och i silvervärlden så har ju då den största affären på, jag vet inte hur länge. Det är klart Neymar förra sommaren var rätt stor också, men det här är ändå Cristiano Ronaldo till Juventus.
Ja.
Allt det betyder för italiensk fotboll, för Serie A. Det är ju fortfarande Cristiano Ronaldo. Han är ju så stor.
Ja, just att han har liksom varit Real Madrid i 9 år. Och någonstans så hade i alla fall jag förlikat mig med tanken om att han skulle avsluta karriären i Real. Och möjligtvis, ja, det är ju oklart hur det hade blivit där på slutet om han kanske hade gått vidare till MLS. Jag tror inte, han är inte den typen av spelare tror jag som vill liksom ta ett så stort kliv neråt. Men någonstans så så trodde jag väl ändå att med allt han sa efter Champions League-finalen, jag trodde att det bara var vanligt snack och att han ville förhandla upp kontraktet. Och så helt plötsligt så händer det och hela marken skövlar till typ. Men på ett sätt så kan jag verkligen verkligen beundra också att han gör det här. Var det Ryan Giggs som sa att han trodde att han kanske gick till Serie A nu för att han vill ha ännu en anledning till varför han är bättre än Lionel Messi, att kunna säga att jag gjorde det i Italien också, England, Italien och Spanien. Det ligger väl någonting i det, han är inte riktigt klar än, han är inte mätt trots alla de här framgångarna, så att det kan jag verkligen beundra och respektera.
Ja, det älskar man ju honom för. Och att han har den där ligatiteln inom ett år, det är väl inte allt för...
Du kan inte vara speciellt höga odds.
Jag sticker ut hakan och säger att
jag är inte så favoriter inför den här säsongen. Ja, det får vi se. Jag tyckte det var en kul statistik som kommentatorn Anders Bjur, fin kommentator tycker jag, hej Anders, han tyckte den här statistiken att Ronaldos siffror i perspektiv, han har alltså gjort 127 mål fler än vad ikonen Raul gjorde under hela sin session i Real Madrid. Och han har gjort det på 303 färre spelade matcher.
Det är rätt sinnessjukt.
Vi pratar om Raul, en av de främsta målskyttarna genom tiderna liksom, som bara öste liksom, säsongen så.
Han är ju alltså, om 10-15 år, till och med 20-30, då kommer man ju sitta och prata om den här myten om Cristiano Ronaldo. För att jag tror inte riktigt man förstår vilken enorm fotbollsspelare det är på alla plan, alltså just i sättet som han är, alltså hans professionalitet och hur han, hans vinnarskalle, och varje gång det känns som att han är på väg ut för, men nu börjar han bli till åren, så bara reser han sig och blir 10 gånger starkare. Det är ju det är helt sensationellt. Det känns som att det enda som kan stoppa honom möjligtvis skulle vara en knäskada likt den Zlatan fick liksom. Annars kan man ju inte se något stopp för det här.
Nej, men att bara ligga på över 9 säsonger, ligga på ett snitt på typ 1,1 mål per match.
Men jag har gjort över 50 mål alla säsonger tror jag, det var inte så. Jag tyckte så lång statistik också.
Ja,
alltså det är ju hockeysiffror alltså. Det är,
det är helt galet. Så att det är riktigt kul för Serie A, kul för Juventus. Hoppas att...
Är det kul för Serie A dock? Ligan alltså, jag menar, alltså klart stjärnglansen kommer ju öka, men för ligans skull när vi hade... En titelstrid.
Nej, vi hade det. Ja, precis. Rent sportsligt så kan det ju vara tråkigt för Serie A. Men det känns ändå viktigt för Serie A, som på något sätt har halkat efter lite grann under ett antal säsonger. Ekonomiskt inte kan hänga med, framförallt England och även Spanien. På många sätt där några få storklubbar liksom dominerar. Juventus har ju varit laget, har ju sportsligt varit bra hela tiden. Men vi saknar de här stora namnen, Milan och Inter och sådär, som varit alltid med bland de största i Europa, som inte är det längre. Hoppas man att det ska dra ännu mer uppmärksamhet till Serie A, att även de andra klubbarna kan få liksom en uppmärksamhetsboost, och att bara det att matcher kommer visas på fler ställen i världen, det kommer komma till fler supportrar, bara för att han spelar där och att man tittar mer där, så behöver det inte betyda att alla supportrar och allt intresse ändå kommer hamna hos Juventus. För det skulle ju mycket väl kunna vara så att ett Napoli eller Inter för den delen, som jag tycker ser ut att bygga ett ganska spännande lag, kan utmana det här laget. Då får det ändå någon slags trickle-down-effekt, tror jag. Hoppas jag i alla fall.
Ja, alltså skillnaden mellan Ligue 1 som plockar in Neymar förra sommaren i ett försök att höja marknadsvärdet kontra Cristiano till Juventus, det är ju att Serie A har ju redan någon sorts, alltså där är många lag som är klassiska, de har redan den här alltså extrema grunden ändå att stå på. Frankrike har ju inte riktigt, trots den här jätteaffären, så jag vet inte om ligan blev mycket roligare ändå, alltså det blev den ju inte. Det är inte tillräckligt många lag som kan vara med och slåss om titeln heller för att det ska kunna bli riktigt intressant. Däremot Serie A, det är ju hur mycket potential som helst att kunna bli, kunna återfå lite det här makten liksom, inom fotbollsvärlden.
Alltså Ligue 1 är ju en gärdsgårdsliga i jämförelse med Serie A fortfarande. Det måste man väl ändå...
Det är man väl ensam.
Ja, det finns för mycket brödgäng i Frankrike. Och de som ska utmana, de de har ju liksom inte ens i närheten av de resurserna som de bästa lagen i Italien. Alltså, det, där blir avståndet så, så avgrundsdjupt och gigantiskt mellan PSG och de andra att det blir helt ointressant. Bara för att Cristiano kommer till Juventus så, så, så blir det ju ändå inte så. Du, du har ju fortfarande ett handfullt riktigt bra lag i Italien och allting med det, så runt omkring. Bara att det är Serie A med all bevakningsvinst, de stora klubbarna och de stora organisationerna och alla supportrar världen över. Men de har ju behövt det här. De har ju behövt det här. Men det fanns en tid då Milan hade alla de största stjärnorna i världen och det var liksom 90-talets Real Madrid liksom. Och det har ju saknats. Det har ju saknats det här landet att ha en fotbollsklubb som på riktigt är bland de absolut, absolut största i världen. Även om Juventus sportsligt har varit det, så har det ju inte riktigt känts som att de har varit där uppe med Barcelona och Real Madrid och Bayern München och Manchester United.
Men vad oväntat och vad skönt det var att Juventus tog det steget också. Annars har vi alltid liksom suttit här och hyllat för deras bossmanvärvningar sommar efter sommar. Men nu går de ut och liksom levererar en miljard på en 33-åring. De går liksom all in. Vi ska försöka vinna Champions League nu. Ja, två, tre kommande säsongerna. Någon utav dem. Så länge Ronaldo är kvar. Och befriande att se Juventus även agera på det viset. Och inte bara med lister varje gång.
Ja, det känns för som de har haft någon strategi också, för att jag bara tänker på det här med att de ändrade loggan och så här, att det, de försökte gå lite åt Yankees-hållet där, antar jag, försöka skapa något, ett riktigt, riktigt starkt varumärke, och det här är väl ett led i den satsningen antagligen.
Ja, det är spännande säsong på gång, men vad händer nu då i Real Madrid, för det här kommer ju sätta igång vad vi förmodar en sommar, och det är ju bara några veckor att spela på.
Ja, men det är ju så härligt, vi har ju ett nytt VM, det är ju bara så här nya VM-tips, nu är det liksom silly-tipsen liksom, man ska försöka placera in det, är, ja. Det är underbart att det är igång.
Ja, det
kommer bli perfekt timing. När VM trappas av så har vi liksom en vecka att snacka upp det och sen är vi igång.
Och någonstans vet vi ju att den ekonomiska katalysatorn i den här, det är ju de engelska klubbarna som driver upp priser, som driver upp löner, för att ekonomin där är helt enkelt så mycket större än överallt annat. Ja, bortsett från PSG och nu då Real Madrid. Och det transferfönstret stänger ju redan den 9 augusti. Så att oavsett när det är stora affärer inblandade, så brukar det vara engelska klubbar på något sätt involverade i någon slags handel. Så att det brinner i knutarna här. Och vad ska Real Madrid göra? Det känns som att rent positionsmässigt så är det ju Gareth Bale som ska bli liksom den stora stjärnan. Han ska äntligen få liksom utrymmet han inte har haft i Real Madrid under tiden som Cristiano Ronaldo har varit där, eller?
Det beror väl lite på. Först och främst så måste de måste ju värva in en riktig statement-värvning nu. Alltså en riktig galaktiker. Och frågan är om det inte blir Neymar ändå.
Ge mig topp 5 största galaktikovärvningar som de kan göra nu för att bara fylla Ronaldo-hålet.
Ja, men det är Neymar,
Kylian, Mbappé,
Neymar, Mbappé, Hazard.
Dybala kan man väl också räkna in där egentligen.
Dybala.
Sala, men det känns ju inte troligt.
Jag skulle räkna in Pogba där faktiskt.
Pogba?
Det känns ändå någonstans rimlig i någon låg procentsats.
Lewandowski har ju svarnat lite.
Ja, men Lewandowski skulle jag nog plocka in på min topp 5 där.
Där hade jag nog kunnat göra ett rakt byte mellan, alltså om man nu inte vill ha kvar Bale till exempel. Alltså göra ett swappa där liksom bara. Mellan Lewandowski och Bale. Jag tror inte Bayern har tackat nej till det.
Men tror ni inte Bale blir kvar nu då? Känslan inför sommaren var ju att både Ronaldo och Bale är inte kvar när nästa säsong börjar. Vi var ju inne då på att det är antagligen Bale som rör på sig, men hur ska man hitta en ny klubb åt honom med den lönen och skadehistoriken och så vidare? Vem ska göra den investeringen? Nu har det problemet ju löst sig själv.
Jo, jag håller med. Att det har svalnat där ju kring att han skulle flytta.
Ja. Vi får se. Det har inte dykt upp några rykten än. De har väl haft fullt sjå med att lösa alla personliga kontrakt och alla sponsoravtal, och han är inte den med minst antal liksom bildrättighetsproblematik och allt som ska lösas. Det är ju ändå det är ändå fortfarande den största ikonen.
Men vi snackade ju om PSG där och liksom att de ska släppa Neymar. Så jag har ju svårt att se det någonstans så länge inte en Neymar eller en Mbappé själv liksom bråkar sig bort. Att PSG ska liksom ge upp sitt där de började bygga upp förra sommaren direkt nu, det känns liksom helt omöjligt i min värld.
Ja, men det tror inte jag heller. Men nej, det är väl därför det här ryktet poppade upp också, att de försöker lösa Coutinho från Barcelona, alltså PSG, som är bästa kompis då med Neymar. Mm. Att det är ett försök att försöka hålla Neymar kvar. Men jag tror i det här fallet så är ju Neymar större än vad PSG är någonstans. Och vill han bort från PSG, då kommer han bort därifrån. Mm. Det tror jag. Real, de måste ju ha suttit och lagt pengar på hög också någonstans, så att det ekonomiska behöver ju inte vara något problem där för dem heller.
Det kommer slås nya rekord.
Ja.
Det är känslan man har.
Mm. Jag tror det blir Hazard, och jag tror det blir en anfallare i Icardi eller Lewandowski.
Mm.
Någon av dem. Det är mitt ursprungstips.
Hazard.
Jag tippade också Argentina gått till VM-final i Kanada. Ni kan ju inte sluta det. Det blir inte alls.
Ja, det kittlar ju onekligen. På tal om Hazard då och Chelsea. Mm. För där börjar det hända grejer också. Efter att det har liksom bara inte hänt någonting och ingenting och ingenting, så verkar det nu som att Sarri är väldigt nära.
Ja, det är nära.
Nu är det väldigt nära.
Det är nära 4 veckor.
Ja, nu är det nära igen. Och han verkar ta hur fan ska man säga, Jorginho, alltså det är de här brasilianska, alltså
Jorginho,
ja, men man, Jorginho vill man gärna säga, men när det ska vara portugisiska så ska det vara Jorginho, tror jag.
Fast det spelar väl ingen roll.
Får inte du de här mejlen eller?
Nej, för jag är skåning då. Jag tycker redan jag uttalar allt fel.
Jag får dem i alla fall. Ja, Jorginho, som ju länge har sett ut att vara på väg till Manchester City, vars entourage för bara, ja, enligt då italiensk media, bara för 48 timmar sedan fortfarande trodde det var helt klart att de såg Jorginho i Manchester City-tröja till nästa säsong. Nu verkar Chelsea, i och med den här Sarri-dealen, ha lyckats kapa den här affären. Och mycket talar nu för att Jorginho, nu blandar jag uttalen, är klar för Chelsea inom kort och ska presenteras samtidigt med Sarri.
Jag vill ju jättegärna tro att det är en kapad affär, men jag,
jag
tror, ja, det gör man, men jag tror ändå inte riktigt på det den här gången. Alltså, vi har ju sett City för tacka nej när priserna har pressats upp, och de har lagt ganska rejält med pengar på Mahrez nu. Det är mycket möjligt att de har känt att nej, vi kan liksom inte, vi kan inte betala mer än så. Och det är ju fullt rimligt också att Jorginho vill hänga med Sarri till Chelsea. Det känns ju ganska naturligt på så vis. Och det lär väl komma fler Napoli-ättlingar, höll jag på att säga.
Men han har ju alltid haft den där förkärleken. Alltså när Sarri bygger sitt lag så vill han alltid ha den här liksom sittande defensiv speluppläggaren. Och det är väl där Jorginho kommer in. Liksom. Han hade ju förut i Empoli så hade han väl någon där Valda Fioli eller vad det hette, så det har alltid varit liksom samma spelartyp, så det är inte förvånande, för den spelartypen saknas ju just nu i Chelsea. Fabregas är ju mer en offensiv lagd spelfördelare, så fullt rimlig bra värvning av Chelsea om Sarri kommer dit.
Ryktas också om ett nytt monsterkontrakt för Kanté. Där är ju både PSG och Juventus och Barcelona och drar. Vi konstaterade tidigare i det här programmet att på den positionen och på det han gör så finns det ingen bättre i världen just nu. Men det är klart att en Jorginho och Kanté tillsammans på centralt mittfält är ganska bra.
Ja, det blir riktigt bra.
Det blir svårt att ta sig igenom. Två små killar också, men det är oerhört svårt att spela mot.
Vi måste ju kröna dagens liksom bild på den här silly podden, den Frändén la ut häromdagen, vår kollega med Kanté i cykelhjälm. Har ni sett den? Nej, helt fantastisk. Nej, så fin, han är så söt den lilla grejen alltså.
Ja.
Men det här kan ju också möjligtvis få Hazard att stanna i Chelsea. Om man märker nu, han var väl lite orolig att det inte skulle ske någon satsning eller sådär, att Abramovic helt hade stoppat pengaflödet. Men det här visar ju att man faktiskt vill fortsatt vara med i toppen och slåss om titlar och sådär, så att det kan möjligtvis få för honom att vilja stanna också.
Och jag kan verkligen se en liksom utvecklingsmöjlighet för Hazard som är typ 28 eller någonting, alltså under Sarri, jämfört med liksom statiskt styrt Conte. Nu med Sarri blir det mer fart och en position som är liksom som gjord för honom på en vänsterkant, eller kanske en Mertens roll till och med, det ska vi inte utesluta heller, som har gjort sån succé i Napoli. Så Hazard, jag hoppas han stannar för hans egen skull, för jag tror han skulle vara bra av det.
Det skulle vara kul att se Hazard under Sarri. och Hazard har ju också spetsegenskaper som ganska få kan matcha. Så det blir intressant att se vad Sarri kan göra med en sån pusselbit som Hazard är. Det kan bli underhållande att titta på, inte minst. Mycket Chelsea nu i spalterna helt plötsligt då, eftersom det förmodligen är klart då med Sarri inom kort. Vi får se. Men Higuain pratas också om då. Ska vara en spelare som då har nämnts på väg ut från Juventus nu när Cristiano Ronaldo kommer in. Calciomercato.com skriver 55 miljoner euro för Higuain till Chelsea. Det är någonting som förhandlas om. Vad tror ni om det?
Alltså, jag tror väl att allting kommer starta i vad Real Madrid gör. Det är där vi kommer liksom börja och sen kommer vi få arbeta oss därifrån. Plockar Real Madrid Icardi, då kommer kanske Inter vara det laget som knorpar Higuain till slut, kan jag tänka mig. För att han ska väck från Juventus, det känns ganska givet, men vart han ska landa, jag har svårt att se det. Jag tror mycket beror på vad Real Madrid gör först.
Intressant att se också vad som händer i Chelsea då, om Higuain skulle komma in till exempel. Vem blir det som ryker? Är det Morata eller Batshuayi eller Giroud? Någon ska ju bort. Morata har väl egentligen, alltså jag vet att det är han de har snackat främst om i så fall, att det är honom de gör sig av med. Men å andra sidan så, alltså Batshuayi, han verkar ju vilja vara kvar i Dortmund, de verkar vilja ha honom även om det blir dyrt. Giroud, passar han verkligen in under Sarri? Alltså, jag tycker inte det är helt givet ändå att det blir Morata som ryker i så fall, om det skulle komma in en ny anfallare.
Nej, verkligen. Men det känns som att Sarri alltid har varit den som har jobbat med, alltså truppen har ju varit liksom 22-23 man som alla andra, men han har jobbat med en och samma startelva egentligen i 38 omgångar om man får och kan. Han är inte den som roterar heller, så att det...
Han kommer få det tufft då, med tanke på alla matcher, alla kuppor och alla...
Ja, men de slipper väl, de gick till Europa League va? Nu, Chelsea.
Ja, precis. Så blir det, va? Nej.
Nej, de...
De blir...
Fan, nu minns
jag. Nej, de plockar väl en... Fan, jag måste kolla.
Nej, de är i Europa League. Chelsea.
De slutar före Arsenal.
Före Arsenal. Men på femte plats.
Ja, precis.
Ja, okej.
Så Europa League blir det i alla fall.
Ja.
Ja, den var uppdaterade.
Ja, det var helt sjukt. Det är verkligen så här, VM-info i hjärnan som har knuffat ut annan info. Det.
Jag hade bara Burnley i skallen.
Ja, för
bara,
Burnley liksom, ska ju kvala till, och det var ju på grund av kuppspelet och sådär, va?
Ja, just det. Ja, nu är jag med.
Ja, nu gick vi ut på saker jag glömt bort här. Men ja, de ska spela Europa League.
Ja, så det blir mycket matcher oavsett. Jag kommer inte så vad jag sa innan där, så jag har glömt bort allting.
Ja. Vi lämnar Chelsea där då, och sen så konstaterar vi att Torreira är klar för Arsenal. En värvning som har känts klar rätt länge. Det var väl kanske i första avsnittet redan av Sillepodden som vi nämnde det första gången. Känns ju precis som Arsenal. Jag vet inte hur många mittfältare som jag har sagt att det här känns precis som vad Arsenal behöver. Men det här känns precis som det är Arsenal.
Ja, vilken värvning alltså. Ja. Han har ju varit väldigt, väldigt bra under VM. Och är ju exakt den spelaren som möjligtvis kan få Granit Xhaka att se lite mer bekväm ut i Arsenal. Han ska helst inte ha speciellt mycket defensivt ansvar. Då känns det som att han tappar stora delar av sin kvalitet i spelet. För han däremot en liten friare roll offensivt och kan slappna av lite mer och låta Torreira sköta det defensiva, så tror jag att han kan ta nästa kliv också. Jag tycker det är en perfekt värvning för Arsenal. Jättebra.
Mm. Ja, jag skulle vara lika negativ som vanligt. Ja, det är en typisk Arsenal-värvning. Alla spelare är exakt likadana. De är bara 9 centrala mittfältare som ser ut på samma sätt ungefär. Nu har han väldigt kort Correa. Torreira, det är inte de andra. Men alltså, jag tycker det bara blir plotter. Nej, jag tror inte det här kommer. Jag trodde inte Xhaka skulle flyga. Jag tror inte Torreira kommer flyga.
Nej.
Samtidigt så han har ju typ gjort en säsong i Sampdoria. Var det bra. Det är det vi grundar allting på. Ja, ett VM. Innan det var han i typ Serie B och spela.
det finns ju en skillnad här. Det är ju att Wenger är borta och att Emery har kommit in.
Ja,
och jag är en jättestor supporter av Wenger, gillar honom jättemycket. Men sanningen är ju att det var inte många spelare som utvecklades under honom.
Alltså
det
är ju sista åren.
Maitland-Niles är ju kanske det enda exemplet från senaste säsongen. Någon som faktiskt tog lite kliv. Alltså jag tror att om Emery bara kan bli den typen av tränare som kan få ur det mesta ur spelarna. Tror jag en sån som Bergin också kommer att ta kliv när Liechtenstein har kommit in och så vidare. Jag tror det kommer bli en helt annan grej. Att man lätt ser väldigt negativt på Arsenal just av den anledningen att det är så många spelare som har stagnerat. Jag tror att den tiden är över.
Jag är inte lika övertygad. Jag tror att Emery är borta innan säsongen är över.
Så. Oj!
det är Nego Tholén som har klivit in i studion här. Det här är som vanligt. Ja, jag tror i alla fall Torreira är det där rivjärnet som Arsenal har saknat och som blir den där bollvinnaren som springer hela vägen. Och det är lite det de har saknat. Och mycket bolltittande på det där mittfältet de senaste säsongerna. Och det tror jag kommer bli lite mindre av med Torreira. Blir mycket, mycket bättre balans. Spännande ut nu Arsenal igen, tycker jag. Anfallet är ju där liksom. Det behöver vi inte ifrågasätta. Man får in lite försvarare, en defensiv mittfältare, så börjar det likna någon slags balans också. Det ska bli intressant. Det är inget lag som kommer utmana om ligatiteln, det tror jag inte, men de kommer vara med igen i alla fall och slåss om topp 4 platserna. Det var de inte riktigt den här säsongen, om man ska vara riktigt ärlig. Mahrez, klar för Manchester City. Vi nämnde det inom bisats lite stund sedan, men vi konstaterar att han fick sin flytt till slut efter
2 år.
Efter 2 år så fick han lämna Leicester. Och det känns oerhört spännande att se vad han kan göra i en miljö där han inte behöver ta hela det offensiva lasset själv, utan kan få bli lite mer bonusspelare, komma i lite fler såna här lägen, lite fler offensiva, spännande, intressanta positioner per match än vad han gjort i Leicester. För att högsta nivån är ju där, det vet vi ju.
Ja, en jättebra spelare har i sin trupp, om inte annat. Och jag tror ju att Guardiola har en väldigt utförlig plan för Mahrez. Det har han ju alltid med sina spelare. Det är ju ett enda stort pussel där alla bitar passar perfekt in i varandra. Prata lite om det, om Mahrez kommer gå in och plocka en startplats. Jag tror inte det spelar någon roll när man spelar i Manchester City, för att man vet om att Pep älskar att rotera, och så länge man plockar titlar och sådär och vinner matcher med hur många mål som helst, så tror jag inte att spelare klagar riktigt. Så jag tror att han kommer nog trivas bra där.
Ja, de blir ett alternativ bättre, och de var inte direkt fattiga på alternativ och dåliga förra säsongen, så City har säkrat ligatiteln. Nej, men det är alltså, det är så. De plockade Mahrez, alltså det, och han kommer inte vara ordinarie, inte från start i alla fall. Det är svårt att se. Sterling och Sané känns givna på de positionerna liksom, så länge de fortsätter med samma spelsystem som de har haft de senaste åren. Så ja, han får nog finna sig och kanske ha en lite mer bänkroll. Jag hoppas han är införstådd med det, men det tror jag nog.
Ja. 28 år nu, det här är ju hans antagligen sista stora kontrakt då. Och nu ska jag in och spela de här åren och vinna de här titlarna som han har kapacitet. Ja, nu har jag visserligen en ligatitel med Leicester, det ska inte underskattas.
Helt ofattbart kanske.
Ja, det var ju han och Kanté. var han och Kanté.
Och
Vardy. Absolut. Men ja. Vad händer med Leicester nu? Det känns som att det blir tungt för dem.
Undrar om Vardy ångrar sig när inte han drog. Han hade ju liksom
Arsenal där som han tackade
nej sommar till. Och nu är det ju inte... Ja, de har ju Harry Maguire förstås, jag ska inte ta det. Men jag vet så är det inte något som ropar att de ska uppåt i... Ja, så de har ju tillsammans. Jag tänker efter att de har Adrian Silva värvade de in där förra.
Ja, precis.
Så de kommer inte vara någon bottenstrid så. Men det är inte Europa League-aspirant.
Nej, spännande riktigt. Att se vad som händer med Ndidi också. Det är ju en sån spelare som det pratas väldigt mycket om under januari. Nu har man inte hört alls mycket snack om honom. Men han är ju briljant.
Ja, han är en fin spelare. I början på den här sommaren sa du, Frida, när Nabil Fekir såg ut så typ skulle bara presenteras vilken dag som helst. Och vi liksom räknade ner, så sa du, nej, jag tror inte det. Jag tror att det här kommer bli en transfersaga som håller på hela sommaren, och att vi kommer behöva älta det här i många månader framöver. Mm. Sen dog affären och nu lever den igen, om vi ska tro Mirrors Liverpool-korrespondent, heter han Dave Maddock. Så det är inte bara Mirror som har kokat ihop någonting, i alla fall någon som har satt sitt namn på den här artikeln om att Fekir nu ska vara på gång igen. Han ska ha haft ett möte med Aulas, Lyons president, och bönat och bett honom att tänka över den här affären som Aulas dödade för några veckor sedan, och att han ska få gå till Liverpool trots allt, att han ska, de ska återuppta förhandlingarna. Det är det som är sagt. För det som Aulas har sagt var att han tyckte att Liverpool tog för lång tid på sig, att det inte gick tillräckligt snabbt i förhandlingen, så då dödade han affären. Svår att förhandla med den här gubben han har varit med för.
Det var ju inte första gången heller som Liverpool har på egen hand
liksom retat affärer.
Upp, och retat upp liksom den andra klubben, och så har det gått i stöpet för det. Virgil van Dijk är ett väldigt tydligt exempel på en sån sak. Jag tror att Fekir, han och hans agent tänkte säkert att ja, men nu kommer ett VM, jag kanske får chansen, jag kanske gör supersuccé, och så kommer det ett, kan vi liksom få upp kontraktet ännu mer, alltså få ett ännu bättre kontrakt. Men det har ju inte riktigt blivit så. Även när Fekir har han ju fått någon chans där att visa upp sig, men har inte riktigt tagit den. Så att jag tror att Liverpool ska jubla över det. För att nu kan ju inte priset pressas upp liksom. Alltså han har ju inte ökat i värde efter det här VMet. Det kan jag inte tänka mig.
Nej, precis. Men vad hände med Shaqiri där? Var inte det om nu också? Ska de ha båda?
Nej.
Eller?
Ja, jag tror att det blir båda i så fall. Jag tror att de är inte är relaterade till varann. Jag tror Shaqiri ser man som en...
Ytteranfallare, eller?
Som en ytteranfallare och som en truppspelare. En som man kan rotera med. En liten investering. Jag kommer ihåg att Liverpools ägare, de tänker investeringar. De tänker inte så mycket fotboll som vi gör när vi sitter här, och de tänker vad får vi, hur mycket får vi när vi säljer, hur mycket får vi ut under tiden, och så vidare. Och en Shaqiri för 12-13 miljoner pund, oavsett om han bara spelar, hoppar in under den här säsongen och så vidare, då kan de få det dubbla för honom nästa säsong om han sitter på ett längre kontrakt utan klausul. Så finns det någon som är beredd att betala 20-25 miljoner för honom nästa sommar om han har, ja, men han har gjort en 2-3 plus säsong någonting i Liverpool som inhoppare. Så att då har man ju tjänat in de där pengarna och dessutom fått lite bredd på truppen om det behövs. Jag tror bara att det är ren logik från deras sida, inte något som Klopp egentligen har efterfrågat, vilket jag tror att Fekir snarare är. Det är en spelare som Klopp vill ha in. Han har en roll åt honom, han har en plats i en Coutinho-roll att fylla, ju som både kan spela i mittfältet och i anfallet. För att liksom få in honom på olika sätt.
Ja, skulle de få in Fekir, jag tycker att Liverpool har ett otroligt spännande, alltså, arena är spännande. Men alltså, skulle de få in Fekir också, då håller Liverpool faktiskt som främst titelutmanare för United till och med.
Jag har redan liksom korat dem till liga vinnare. Så att...
Liverpool är liga vinnare?
Ja, men det gjorde jag. Det var ju det var ju flera månader sedan.
För City alltså.
Ja, men man måste sticka ut hakan ibland.
Ja, det gjorde jag också. Som
måste våga för att vinna.
Så jag har tagit mitt
hakan. Jag tippade ju Japan som gruppvinnare också. Det var också en sån där grej som höjde en del ögonbryn. Man fick lite sådär revansch ändå.
Ja, det fick du. Får man säga. Å andra sidan så kommer det upp utifrån Turkiet om att Wijnaldum ska vara på väg att lämna Liverpool för Fenerbahce.
Ja, det är lika bra.
Och det är ju med Keita som har kommit in, med Fabinho som har kommit in, eventuellt så kommer in en ytterligare då, en offensiv mittfältare. Kanske är det Fekir, kanske är det någon annan, och då tror jag också att en Wijnaldum som är sådär 27-28 år känner att det blev inte sådär supermycket speltid förra säsongen. Det var inte helt given i alla fall. Han halkar bak, rätt långt bak i rangordningen på det där mittfältet. Och, ja, då kan väl Turkiet var en väg.
Det låter alldeles förträffligt.
Det låter rimligt.
Det låter alldeles förträffligt rimligt, precis. Ja.
Torres, på tal om Japan. Fernando Torres till Japan. Han hänger på Iniesta.
Ja, det var ju väldigt otroligt märkligt. Alltså en märklig tanke att Torres ska till Japan. Å andra sidan så kan jag tycka att det är lite kul att han väljer att gå dit istället för att gå till Kina. Det känns lite mer genuint.
Är Japan den nya Kina nu, eller vart är vi?
Men Japan är ju en klassiker. Vi har väl smart i Japan. Lineker har varit där, va?
Robin Simovic är där.
Jaha.
Helsingborgaren.
Ja, du ser. Wenger var väl en sväng i Japan före han kom till Arsenal. Det är ju en sån där, det är ju inte kultigt så här, udda ställe att åka och spela fotboll på en säsong eller två. Man kan få hyfsat betalt, jag tror man kan få jävligt lukrativa sponsoravtal. Man kan liksom få vara på reklamaffischer i Tokyo, tjäna en jävla massa pengar på, ha ett ganska gött liv liksom. Det tror jag, jag hade nog valt några miljoner, kunnat avstå några miljoner för att få hänga i Japan istället för Kina. Det tror jag. Så tror jag att många resonerar. I alla fall för annat Torres.
Jag har aldrig varit i den sitsen själv. Och nej, men välja
du måste ha kunnat sätta dig in i. Du måste ha tänkt tanken många gånger. Att, hade det varit jag, hur hade
jag? Jag hade nog ändå valt MLS. Det är ju inte otroligt tråkig liga. Men å andra sidan så living the American dream. Liksom. Mm. Det har man ju alltid velat göra. Någonstans.
Det var ju så roligt när Rooney presenterades för DC. Vad heter de? DC
United.
Den heter DC United, ja. Att det är liksom såhär, ja nej, men det här verkar vara ett ställe, bra ställe för barn och växa upp. Och så här, det var väldigt liten den där sportsliga utmaningen. Och det är såhär, ja men ett intressant projekt. Och, ja,
du vet, skönt så här, någon som är ärlig i alla fall.
Ja men han var såhär, jo men vi tittade runt, här skulle man ju kunna bo liksom. Här verkar bra, bra skolor och...
Alltså, det är så tragiskt.
det är ju som det är, det är ju ärligt, det är ju inget annat.
Nej, men det är synd, eller det är ju tragiskt för själva ligans skull att det är den synen folk har på honom. Ja.
Det var det. Saman Ghoddos, vad har vi där? Vad har vi på Saman Ghoddos? Frida?
Vi har ju egna uppgifter.
Ja, precis.
Att han skulle, att det faktiskt har kommit in bud i 40 miljoners klassen igen. Man var ju lite rädd nu efter, eller ÖFK var väl lite rädda kanske att efter den här våren, de tackade nej till väldigt höga bud i vintras. Och så har den här våren ju inte riktigt levt upp till förväntningarna. Och så trodde man kanske att Ghoddos värde hade sjunkit. Men jag tror att hans VM-äventyr här faktiskt höjde hans pris igen. Mm. Och att det kan vara anledningen till att det nu har kommit in bud från både Ligue 1 och Bundesliga var det väl framförallt. Det har ju snackats lite om Swansea också sen Graham Potter gick dit. Men jag tycker liksom både Ligue 1 och Bundesliga, att han hade passat väldigt, väldigt bra in där. Oavsett vilket lag egentligen.
Ja, det låter som rimliga bra steg. Bättre än Swansea tycker nästan ändå. Alltså,
Championship. Jävla slugg i liga, ja, alltså, det är svårt att
många svenskar som har liksom kommit dit och bara liksom försvunnit.
Ja. Det är men klart man kan liksom... det med Potter liksom, kopplingen där, men nej, testa någon nytt Bundesliga liga, det låter ju alldeles utmärkt.
Man kan ju ätas upp i Championship på något sätt. Det känns mycket matcher, mycket tuffa jävla matcher. Det är inget spel och det är bara det är slit. Ett slit att spela där väldigt mycket. För de här lirarna så tror jag det är en otacksam liga att spela i.
Ja, det var ju, den är ju verkligen perfekt för en sån som Pontus Jansson till exempel.
Ja, men det passar ju.
Men alla är alla inte som
Pontus
honom.
Verkligen inte. Azor i alla fall till Swansea, om vi nu ska vara inne på det svenska spåret. Det blir spännande.
Det blir man ju otroligt glad av.
Ja. Han har ju gjort en säsong i Championship. Han vet ju vad som förväntas där.
Ja.
Han fick inte riktigt chansen heller.
Alltså det är jättemycket spel.
Nej, det var först i slutet när han var utslagen. Men han har åkt ut som han fick spela. Men det låter ju som ett... Att liksom Swansea lägger så pass mycket pengar också tyder ju på att de vill någonting. Alltså, det är inte bara någon som värvar till ett U23-lag eller på sikt. De tänker en roll för honom redan i år. Kanske inte startspelare, men i alla fall med goda speltidsmöjligheter så... Kanonval om det blir av.
Han har nu gått lite under radarn ändå för en del svenskar. Men både han och Alexander Isak är ju bästa vänner och växte upp tillsammans. Och sen så tog de ju var sitt steg då, att Isak gick till AIK och sen så gick Azor till England. Och när man pratar med ungdomstränare och sånt, jag vet du gjorde det då när Isak gick till Dortmund, så var det flera ungdomstränare som sa att nej men alltså absolut, Isak är en fantastisk talang och jätteduktig, men Azorro, där har vi en spelare som nästan känns komplett, alltså just för att han har snabbheten, han har fysiken, han har huvudet på skaft, han men att där är så otroligt mycket potential i honom. Så det hade varit kul att få se honom lite mer. Alltså, nu har ju Sunderland varit lite i radioskuggan då.
Varit lite stökigt i Sunderland, får man säga.
Något stökigt.
Men bara för att undersöka det, Frida säger, så som man sett U21-landslaget nu också, då är det ju precis så. Det är Soro som överglänst Isak, så det kanske är honom vi ska hoppas på.
Och snabb igen.
Så in i.
Alltså det är helt sjukt vad fort det går när han sätter iväg. Alltså det är...
Och det känns som att det är just den egenskapen som behövs idag om du ska komma upp i de här toppklubbarna. Alltså just farten är ju A och O. Det är inte många anfallare i Premier League som är långsamma egentligen.
Speed är ju ofta en genväg på något sätt.
Glenn Murray. Han är inte jättesnabb.
Det är ensam med målvakten. Vänder upp. De hinner i kapp med i alla fall.
Ja. Det är en anfallare som aldrig springer i djupled. Liksom, för att han vet att han kan inte. Men bortsett från Glenn Murray så är de flesta snabba.
Ja. Men väldigt få är lika snabba som Masoro, det kan man säga. Han är vansinnigt snabb. Alltså. Ska bli kul att följa honom. Shit, det är ju klockan springer. Vi har massa kvar att ta upp. Oj. Här ju. Shaqiri nämnde vi. Liverpool ser fortfarande ut som intresserad ut. Men nu har Lazio också blandat sig i leken. Ska se Shaqiri då som en ersättare till Felipe Andersson som ska vara på gång till West Ham var det lider. Här händer det mycket grejer för West Ham som precis har plockat in Jarmolenko dessutom. Satsar rätt hårt.
Som sagt, det säger vi ju varje sommar.
Varje sommar.
Jag sa väl det förra gången jag sitter här att det kommer ju floppa. Han kommer ju Pellegrini borta innan jul någonstans. Sån här Allardyce-typen tillbaka.
Tror du verkligen?
Ja, men det är så vanligt. Får
han fler matcher än De Boer ändå? Alltså.
Ja, det får han. De Boer var ju det ultimata fjäs. Men det var väl i Pallas, va?
Det
var,
ja. Nej, just det. Ja.
Men han får fram till vintern någonstans. Där runt boxing.
Pellegrini liksom. Är ju en riktig tränare. Mojs är
Det blir liksom kulturkrock när ett sånt lag som West Ham ska in och spela en offensiv och spelförande fotboll. Det klaffar inte.
Alltså jag tänkte här, vem var det i West Ham? Men det var ju Bilic som drog. Man hänger Slaven. Inte riktigt med i de här.
Nej, det går undan. Och Slaven Bilic är ju mycket, men han är ju ingen taktiker. Men
han är hjärta.
Ja, det är mycket hjärta och han är ju skön som sagt. Men han har ju varit mycket i engelsk tv nu under VM. Och,
jag har skrattat enormt mycket.
Ja, han är ju oerhört rolig att lyssna på.
Det här har jag faktiskt undrat helt, eller missat helt.
Ja, han kan ju sitta och... Vad var det de frågade honom? Det var ju efter Brasilien-Schweiz där. Ja, men Slaven, tycker du att Brasilien skulle haft frispark där när Subar nickar in bollen? Jag bryr mig inte.
Alltså, så här, ja, nej, kanske inte fått med det här lite som det här. Yeah. I don't really care.
Det var ju ärligt.
Ja, men han är ju en skön person sådär. Men jag undrar om han egentligen är så lämpad för att träna fotbollslag på den högsta nivån. Jag tror att han, det är ju som sagt, han får ju alltid med sig spelarna en säsong sådär. De springer mycket och de samlas runt om. Han är liksom stark ledare på något sätt. Men taktiskt så har det känts. Det var ju samma sak när han var i Turkiet. Det börjar bra liksom och han blir en stor profil. Och han är ute, han syns i media. Och han sådär. Och sen så börjar han avslöjas lite grann som taktiker. Vidare på listan. Rabiot har ju uttryckt sitt missnöje med sin situation i PSG. Både en och tre gånger.
Hans mamma den här gången också.
Kan det vara den gnälligaste spelaren i Europa?
Jag tror gnälligaste morsan också. För det var ofta hon som
pratade. Hon måste väl försvara sin son.
Det är skillnad på att försvara och gå till frontalangrepp liksom mot andra.
Barcelona pratas det om nu. Ska vara, de behöver ju förstärka upp centralt på mittfältet. Det har vi sett tidigare att de har rätta spelare. Och nu ska Rabiot vara en av de som de tittar på. Kan det vara ett bra kliv från dem? Tar han plats där till att börja med?
Ja, men jag tycker att Barca kanske siktar fel. Alltså att de ska in i central mittfält, det känns ju helt givet uppenbart. Och då tittar de liksom Verratti känns väl liksom som jord för det där mittfältet. Och varför inte sätta in attack på honom nu liksom? Rabiot är inte lika, alltså det är en fantastisk fotbollsspelare, men det är inte, jag tror den Verratti hade gjort mycket mer gott för Barcas skull på det där mittfältet. Utan Paulinho, utan Iniesta.
Just det. Stefan L. Chara.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Abby. Det var ju talangen som aldrig riktigt blommade ut. Fan, man trodde mycket på honom där ett tag.
Mm.
Sägs eventuellt då var på väg till Fiorentina tillsammans med en jag tror en sån här koffert full med pengar för Fiorentinas då superlöfte Federico Chiesa då till Roma. Ja, han är fin.
Annars hade jag perfekta klubben för El Charaoui. Och Stoke hade varit på Premier League. Garanterat El Charaoui.
Ja, det är riktigt bra. Stoke-värvning.
Men alltså, ja, till Fiorentina. Ja, men det är väl det där. Han halvar runt liksom i lite övre halvan. Känns som att snart är runt i alla de där Milan, Roma, Fiorentina. Men Federico Chiesa är ju ett riktigt fynd om Roma skulle kunna lösa honom. Däremot så ser jag väl inte riktigt att det kanske behovet, eller behovet finns, men de har för mycket liksom av den sortens spelare nu. Man vill ju se en Justin Kluivert få chansen verkligen i Roma, och då ska de väl med en Chiesa, så har de redan Perotti. Det börjar bli mycket offensiva kantspelare i Romas trupp i så fall. Det är väl där jag sätter ett frågetecken kring.
De fyller Sala-hålet om och om igen.
Ja, men Monchi är skicklig på... Är det någon jag litar på mer än någon annan, så är det med tusan Monchi i det här spelet.
Jag tänkte faktiskt säga det precis också, att det känns som att han har ju verkligen en tanke med allting han gör.
Absolut. Seri, det är ju ett namn som vi har...
Jag var rädd att du inte skulle ta upp honom.
Ja, jo då, han är med här också. Jean-Michel Seri, Nis, mycket fina centrala anfallare som, eller centrala mittfältare, som ju var kanske det namnet som i vintras då pratades om till Barcelona, som skulle bli den här centrala spelaren. Det pratades om honom till Arsenal, det har också pratats om honom till Manchesterklubbarna, och det har mycket frågetecken kring den här köldallergin som han påstås av. Vi har ältat det flera gånger. En sån här spelare som bara väntat på den där stora flytten. Nu ser den ut att komma nu då, flytten för honom äntligen till full.
Alltså, det här ryktet dök ju upp på samma dag som Cristiano blev klar för Juventus. Och jag var långt mer chockad över att Seri ryktas i Fulham än vad jag var över att Cristiano faktiskt går till Juventus.
30 miljoner euro. Det måste ju vara någonting där för att storklubbarna inte ska ha plockat honom redan. Det måste finnas ett frågetecken kring honom.
Mm. Eller så har han en usel agent bara som inte har lyckats hålla det här intresset vid liv. Jag tycker det är en jättebra fotbollsspelare. Det är märkligt hur snabbt utför det kan gå. Med det sagt så är det en jättebra värvning för Fulham om det nu blir av. Och de ser ju spännande ut om de får behålla sina spelare. Hur har det gått med Mitrovic och hela den?
Det tror jag kommer bli av.
Det var ju ett lån där, så de måste ju köpa loss.
Ja, precis.
Sen vet man inte mycket pengar de har. De bränner 30 miljoner pund här. Newcastle vill ju säkert ha 15-20 för sin Mitrovic. Liksom. Det är sådana som vi snackar, trots att han har gjort allt annat än superinsatser i Newcastle.
Sen ses en jobb på det om man får behålla honom. Liksom, då,
så det måste ju vara prio ett för dem. Alltså, så är det. Men jag har inte sett så mycket nu på slutet, så det känns ju som att...
Nej,
jag tror att han blir kvar. Jag tror att han blir kvar. Men jag tror också att de känner att de har en livförsäkring i hans kontrakt. Alltså, skulle det bli så att man åker eller vad som helst, man kan, den här investeringen man gör nu, för man får ju 60-70 miljoner pund för en Ryan Sessegnon, alltså en 18-åring som är så pass bra som han är. Han är liksom sin generations ganska överlägset mest lovande spelare. Så känner man nog att man har en framtida intäkt för att förr eller senare lämna det här. Det är bara så det funkar.
Det är inga dåliga nykomlingar som kommer upp i Premier League nu.
Nej, det är väldigt spännande. Wolverhampton och Fulham. Ja, framförallt. Ja, Middlesbrough känns ju...
Upp och ner.
Tony Pulis.
Förra gången var man ju lite spänd på dem. Man hade lite spännande lag där med Negredo och mycket spanskt och sånt. Men nej, det blev ju ingenting av det. Så.
Nej. Nej, känns oerhört.
Det är Pulis nu. Det är, ja, ja, det är, ja, det är, ja, men det är ju spännande.
Nej.
Spännande vet jag inte fan det. Det är ju kul att han är med. Det är kul att ha honom där.
Det är helt ofattbart.
Frida, du har ju Pulis-kapsen på dig idag. Jag ser, varje gång du har den på dig känner jag att det är en hyllning.
Ja, det handlar ju mer om att jag har skitit hår. Så jag vet inte om det är en så himla... Himla, ja.
Jeremina, det är mitt sista namn på listan här för att vi ska svara på lite frågor.
Du älskar ju Jeremina.
Jag älskar Jeremina, nej det gör jag inte. Men jag tycker det är kul med, jag gillar ju spelare som är extrema på olika sätt. Och han är ju stor som en silo. Alltså han är ju gigantisk.
Harry Maguire är också gigantisk.
Ja, precis. Hodor, som jag har valt att kalla honom i sociala medier. Det tycker jag. Jag tyckte det var roligt. Vad fick skit för det? Jag tyckte det var
elakt.
Det är väl inte så elakt. Jag gillar Hodor.
Alla vill väl inte vara som Hodor? Alltså, men,
det är en jättestor bit kött. Det är ju
Harry Maguire. Alltså, upprepar samma mening hela tiden, för han kan inte prata
det
och säga mer.
Du är mest men Jeremina till Everton. 21 miljoner pund enligt Mirror. Kan det vara något? Barcelona vill ju uppenbarligen inte satsa på honom. De har ju väl mer eller mindre gjort det klart. Att det...
De har ju Vermaelen.
De har ju Vermaelen.
Men varför vill... Det är det jag inte riktigt förstår. Varför vill de inte satsa på honom? De plockade in honom precis. Det måste ju funnits någon tanke. Med
vill de inte ha honom? Eller är det någonting som engelska tiden hittar på för att den inte har spelat så mycket? Ja. Jag är tveksam också.
Ja, för det var ju snack om före VM, så var det snack om lån till Turkiet och,
ja, det var det.
Och sådär. Också många som har som jag har sett skriva, ja, han har varit bra i VM nu, men tidigare i det han har gjort för Barca och när han har spelat, så har han liksom haft en hel del misstag i sig. Visst, han är stor och stark och han är ett hot offensivt, men,
ja,
men han går bort sig mycket också.
Men så är det ju. Alltså det är ganska intressant. Jag älskar det där, alltså typ VM-turneringssyndromet som ofta blir. Att vi målar upp spelare som inte är superbra till jättebra. Jag tror liksom Pavard till exempel. Mm. Det tror jag kan vara, jag kan inte säga att han är en bluff, men det är så här, han spelar ett väldigt bra fungerande lag.
Mm.
Och får mer beröm än han kanske borde ha egentligen om han har spelat i ett, ja, Sverige eller Senegal för den delen.
Liksom. Han spelar ju på fel position också än vad han brukar.
Ja, han brukar vara mittback, eller exakt. Mm. Och vi har ju sett det med Meunier, var samma sak i Belgien, nu är inte han dålig fotbollsspelare, men att han spelar i ett lag som PSG för mig, nej, tycker jag inte riktigt rimligt. Vi hade Coentrão i Portugal för många år sedan, gick till Real Madrid, det höll ju inte alls heller.
Så Renato Sanchez.
Ja, ja, exakt, det finns ju hur många som helst. Vi har en tendens att jag går i någon turneringsfälla och Jeremina kanske är det, jag vet inte, men jag tycker att Barca borde satsa mer på Jeremina än man borde satsa på Gerard Piqué, för det är väl den som måste fasas ut vid det laget, känner jag.
Ja, för oavsett om man kanske har drabbats av VM-syndromet eller inte, så plockade de in honom precis. Alltså det var inte, det är inte som att han har varit där i flera år och försökt och harvat. Det måste ju, det som är grejen, men måste ha funnits någon tanke med att plocka in honom från början. De måste ju ha sett att han i så fall kanske har lite misstag i sig, någonting som man kan jobba bort. Ja,
Han är stor i alla fall och det uppskattar jag. Jag tycker det är kul med stora spelare. Ja, vi har... fått en massa frågor som vanligt från Alexander Ådjärs. Kommer, borde Adama Traoré ersätta Mahrez i Leicester? För bra för Championship. Men han spelar ju...
Ja, alltså Adama Traoré är väl det man har väntat på. Nu ska jag inte säga att jag såg hans Championship-matcher förra säsongen. Då skulle jag sitta där och ljuga. Men det är det man ska då vänta på, ska liksom ta det här steget. Han har ju, det är så med när man uppe i Premier League, att han har ju otroligt höga toppar. Men det är dalarna som är alldeles för djupa. Så det är det här problemet. Om man borde ersätta Mahrez i Leicester, ja, han måste nog hävda sig ännu bättre på championship-nivå först i alla fall, känner jag.
Men det är nog så det kommer att bli. Alltså Leicester kommer väl titta lite neråt i championship. Det är ju så man har plockat, eller till och med ännu lägre i andra division. Det var ju så man hittade både Vardy och Mahrez och Maguire för den delen. Nu spelar han en del i Premier League, visserligen med Hull. Men alltså att man tittar mycket på det sättet. Alltså de kommer ju inte göra en jättedyr värvning. Liksom. Det är inte deras sätt att jobba på.
Per Berg skriver, Arsenals trupp är för stor. Vilket ska säljas?
Holding.
Var inte alltså, nej, det var Chambers som fick nytt kontrakt.
Ja, helt otroligt.
Säljas.
Sälj Callum Chambers också då.
Ja, någonting ska man ha kvar. Men alltså... Ja, vad ska jag sälja? Ospina. Det var ju oväntat sagt.
Han räknar redan med, ja, eller, att han ska försvinna.
Nej, alltså ja.
Welbeck.
Coquelin.
Han
är väl sån delen, va? Valencia för...
Ja, okej. Okay.
Om det inte var ett lån. Jag kan inte svära på att han sa. Men jag tror han... Ja. Nej, jag hittar inget bra svar. Det är mycket.
Mycket. Ja, vi får väl se. Vi får väl ge Emery chansen här nu att ha en stor trupp och forma den. Så får man väl se vilka som blir surplus to requirements helt enkelt. Det, han kanske kan hitta några guldklimpar ur den där truppen som Wenger inte såg.
Debussy, är han kvar eller? Jag skulle inte våna mig om han sitter på
Debussy är väl permanent gone. I Frankrike. Han gör
ju succé.
Ja, han gör ju succé där borta. Tom Bergsten skriver: ryktas om Kovacic till City nu när Jorginho dealen spruckit. Vad säger ni om det?
Vore en bra vän av City, men vore väl sämre av Kovacic. Han är ju i behov av liksom garanterad speltid nu. Nu har han gjort de här åren med att utvecklas under träning i Real Madrid. För att han har fotboll i sig, det råder inga tvivel om. Så nej, Kovacic, gå till något lag där du får spela istället, säger jag.
Spag skriver: tror ni att Karim Mrabti eller Une Larsson säljs utomlands i sommar? Vart tror ni i så fall de tar vägen?
Une Larsson är ju lite intressant, för att det fanns en del rykten innan säsongen att han skulle vara på väg bort, och så blev han kvar ändå i slutändan, och så har man ju suttit på tre fantastiska mittbackar där, Jonas Olsson och honom och Danielsson, som har varit en stor succé. Och nu har man plockat in Erik Johansson ju, som man givetvis måste få låta för speltid, för det är ju en av Sveriges bästa mittbackar egentligen, kan man väl dra till och säga. Så det kan ju absolut hinta om att Une Larsson möjligtvis är på gång igen. Å andra sidan så har de försökt testa lite så här trebackslinje och håll på att rodda, och det tyder väl kanske på att de försöker få plats med alla. Une Larsson kan även spela ytterback, vilket de inte har så många av heller nu när de har släppt Bejmo till exempel. Så att det är väl mycket möjligt. Men Rapti har det ju snackats om väldigt, väldigt länge. Nu tror jag att det blir en liten annan situation, eftersom att Tino Kadewere skadade sig. Då har man helt plötsligt inte speciellt många anfallsalternativ, och det hade man inte innan han blev skadad heller. Allt hänger väl på om det kommer in någon ny anfallare. Då kanske möjligtvis Mrabti får tillåtelse att gå. Å andra sidan, vill man få betalt för honom så måste man låta honom gå nu. Så att de sitter i en ganska jobbig position ändå i Djurgården.
Och vart blir de då? Vart blir de av?
Ja, men alltså Mrabti, han har ju alltid hållit Bundesliga väldigt, väldigt högt. Och det är ju ett ganska naturligt steg för allsvenska spelare. Det skiljer sig inte jättemycket från Sverige, förutom att
det är
högre kvalitet, det är högre nivå.
Det är som vanligt, Tyskland är ett Sverige för vuxna. Julius skriver: om Hazard lämnar och karusellen drar igång, vem plockar Chelsea in då?
Då blir Sarri inspirerat, så det blir en Insigne typ. Om de kan läsa honom. Kanske en Mertens, som Insigne är för kär i sitt Neapel.
Varför inte? Patrik Alexandersson undrar: vad händer i Manchester United? Snackas för lite om den klubben?
Ja, det gör det faktiskt.
Det pratar väldigt lite Manchester United just nu. Tolle, du brukar ha koll på dem.
Ja, alltså jag skrev upp mig och sa att jag håller på dem. Och det är... Alltså det är ju jag tror Mourinho känner sig ganska klar, helt enkelt. I alla fall med spelare in. Det är nog säkert någon som ska ut därifrån. Det är ganska mycket dörrkött, så att säga. Men...
Martial.
Ja, det är väl inte dörrkött kanske. Men sen kanske han borde lämna mest för sin egen skull. För han får ingen...
Han kommer nog lämna, är väl det som vi tror.
Ja, inte helt övertygad. Jag tror mer runt de här Blind och Rojo-typerna. Det är något där finns det... Människor att skeppa. Men jag tycker United känns väldigt ofärdigt. Alltså jag tycker det inte känns som ett färdigt lag. Det var redan ofärdigt förra säsongen. Och de spelar värvats in nu. Det är ju Fred liksom. Jag tycker det känns som en chansning. Och nej, jag är inte övertygad.
Vad händer med Luke Shaw?
Ja, han borde ju få en chans. Det har man ju sagt. Men det är som allt. Alltså jag tror ju att Mourinho har en så pass negativ effekt på så många spelare just nu, att det liksom hålls tillbaka. Rashford får inte den utveckling han vill ha. Shaw får inte det heller. Den typen av spelare mår kanske bättre av en mjukare tränartyp.
Det finns ju säkert en anledning till varför, när Gareth Southgate skulle lista anledningar till varför England har gått så långt som de har gjort i VM, varför de har fått så fin utveckling på sina unga spelare. Det finns ju en anledning till varför José Mourinho var en av de tränarna som han inte nämnde i den här bunten när han skulle plocka upp utländska tränare som har gjort skillnad. Jag tyckte det sa en hel del. Jag tror i och för sig inte att han nämnde Pochettino i just den meningen på den senaste presskonferensen, men han har pratat väldigt mycket om honom tidigare och betydelsen av honom för engelsk fotboll.
Jag tror att Mourinho har fel sorts spelartrupp att jobba med. Det här är inte hans, alltså så som Uniteds trupp är byggt just nu, det är inte det Mourinho är van att jobba vid, och det är inte det han passar bäst med. Så det är liksom Real Madrid, det var idelstjärnor, Inter, idelstjärnor och vinnarskallar. Här är liksom mer yngre, jag ska inte kalla att Pogba är någon ofärdig fotbollsspelare, men det är, många Uniteds trupp skulle må bättre av en mjukare tränartyp. Och Mourinho skulle må bättre av att ha en hårdare, liksom Zlatan-inspirerad spelartrupp.
Borta till jul eller?
Nej, det tror jag inte. Det blir nog en snyggare sorti. Men ja, det kan nog finnas lite flopprisk på United då. Det skulle inte vara.
Men det är lite förvånande då att han har förlängt kontraktet. Eller att de har förlängt kontraktet med honom. Annars var det inte du psyk som la fram den här teorin om att Simeone skulle gå till United?
Jag bara befarar det. Alltså, jag tror att Simeone skulle vara en...
Det känns som match made in heaven. Liksom.
Ah, tycker ni det?
Ja,
inte lika övertygad där.
Jag bara känner alltså, det finns någonting med Manchester United som Liverpool-supporter som jag är. Det finns liksom Old Trafford, en fear factor kring Manchester United som, alltså från Ferguson-tiden. Alltså det var alltid, det var ju läskigt att möta Manchester United jämt, men det var liksom så jävla tungt och alltid bra liksom. Det fanns en grundtyngd i laget jämt. Som har tappats lite grann de senaste åren, och framförallt jag menar Moyes och Van Gaal och så vidare, som man tyckte man kände igen lite grann i början på den här säsongen när United såg så där tunga ut igen. Men sen så blir den där, man får aldrig den här känslan riktigt av att det finns, det är en grupp som drar åt samma håll när det är Mourinho som är manager. Det är liksom som man har känt i alla hans klubbar, att det är alltid lite för slitning, det är alltid spelare som är missnöjda någonstans, det är alltid någon i frysboxen och så vidare som det finns ett drama där hela tiden som, men man känner att en så här Diego Simeone som kommer in med sin personlighet och bara enar den här jävla truppen med all talang som finns där och vet, verkligen blir en general så där som alla står bakom, då kändes det som att United med den förutsättningen och Old Trafford liksom, att de skulle kunna bli det där vansinnigt tunga, svårslagna laget igen liksom, som bara det knappt går att åka och spela bortamatch mot och förvänta sig någonting annat. Det kanske kan liksom skrapa till oss en poäng här. För så kändes det under många år med Manchester United. Och jag är livrädd för jag tror Simeone har den förmågan att få lagen att springa liksom genom väggar för dem.
Elda på.
Ja, precis. Det är jag ju livrädd för att United skulle få. För att då tror jag de blir det där laget igen som man var rädd för.
Och vi vet ju att Tolén generellt är ganska cyniskt inställd mot det mesta. Så.
Ja. Ja, för en minut sen ska jag säga, då trodde jag inte alls på det här med Simeone, men nu har du lagt fram det. Det låter ju underbart.
Ja. Sen är det kanske inte den fotbollen som många United-supportrar vill att laget ska spela. Och som de ju samtidigt, de kunde kombinera det under, jag menar, man kanske inte hittar en manager som Alex Ferguson igen. Som kunde kombinera de här två sakerna. Det är ganska svårt att få ett lag som sliter så hårt och är så defensivt drillade samtidigt som man faktiskt spelar offensivt ganska, ganska attraktiv fotboll. Simeone kanske skulle kunna få upp det, men det blir ju framförallt ett ganska lågt sittande defensivt lag under honom ju. Det kanske inte är riktigt vad United-supporterna vill, men jag tror att för sportlig framgång vore det ett bra namn.
Det bästa för alla vore väl att klona Guardiola. Jag tror att de flesta klubbarna vill nog ha honom som, eller hade velat ha honom som tränare, med tanke på hur snabbt han ändå får saker och ting, eller har fått saker och ting på plats här i City.
Jag tror att Uniteds ledning jobbade rätt hårt på Pochettino under några säsonger och lyckades inte övertala honom att komma, och hade de lyckats med det, då tror jag att United hade sett ut som en riktig utmanare till City om den där titeln, och inte mer som en som en outsider utmanare som alla andra lag också gör på något sätt i City.
Nu vet jag inte varför vi har ägnat 3 minuter åt Uniteds kommande tränare. För det är, men om vi ska komma med ett namn till där, Zidane. Alltså, där ja, har man ju någonting som man vill se vad det är för sorts tränare. Det känns som att han har gjort fantastiska resultat i Real Madrid, men det känns som att han fortfarande är lite, ja, får man säga, hoprövad när man vunnit 3 Champions League-titlar.
Ja, det är märkligt att man känns. Ja. Man vill ju att Zidane aldrig mer ska träna ett lag. Han har gjort sitt nu liksom. Han kommer ändå, han har tränat 3 säsonger och han har vunnit mer än vad de flesta gör under en hel karriär liksom. Ja. Art Vandelay skriver: finns det något uns av trovärdighet i Dybala till Liverpool-ryktet? Alltså, ska man ens lägga någon form av energi på att hoppas? Jag tycker bara liksom avsluta med nej, det behöver inte lägga någon som helst energi på alls.
Jag gillar att du har liksom inside rakt in där.
Ja, men det säger sig självt att det inte är så. Det är liksom inte en spelare som jag tror är sugen på att sticka till Liverpool i det här läget. Det är en forward, vilket innebär att han måste röra om i liksom forwards. Då måste han ju plocka ut någon av de 3 som är där nu. Det blir antagligen Mané då. Det tror jag inte heller kommer hända. Det är för mycket pengar. Dessutom så har ju liksom journalister nära klubben sagt att det finns inga sådana förhandlingar. Det finns ingenting alls på bordet. Det här är ju en ren skrivbordsprodukt från någon som har lagt ett pussel. Cristiano kommer in, någonstans måste vi placera en Dybala. Ja, vem har pengar? Liverpool sålde Coutinho för en massa pengar i vintras. De spelar ju offensiv fotboll, spelade Champions League-final. Ja.
Men kanske bara ska sätta sig och liksom ljuga ihop en massa. Alltså det kan ju, ibland får man ju rätt.
Ibland får man rätt. Ja. Det finns gott om journalister ute i Europa som sitter och gör precis detta. Mm. Så raderar man sina tweetar i efterhand om det är så att man hade fel, och sen så hoppas man att ingen har skärmdumpat. Det är också ett arbetssätt. Vet ni vad, nu tänker jag ta semester.
Det är helt sjukt alltså.
Det är helt sjukt. Jag tänker ta semester några veckor. Martin, du kommer programledare här framöver.
Ja, jag ska sänka skeppet i 4 veckor.
Så att vi går nu från att ha en viss övervikt på Liverpool-rykten till att ha en viss övervikt på Manchester United-rykten under några veckor här framöver. Hoppas att ni kan leva med det. Frida, du får ingen semester va?
Jag har aldrig haft semester i mitt liv. Så. Men vi satt och pratade om det. Att nu kommer det ju faktiskt ett litet uppehåll där hos Premier League också. Så småningom på vintern. Så då har man ju några veckor där. Mm. Ja. Där man faktiskt kan slappna av. I övrigt så nej.
Men så inte jag börjar 2020? Jo.
Jo, precis. Ja. Så att jag får vänta ett år.
Ja, det är inte år. Nej, precis. Mm.
Exakt. Men jag lämnar över CD-podden då framöver några veckor med varm hand till Martin. Och Frida, du kommer dyka upp här också. Skiftgående som du är.
Jag kommer att gå lite.
Du kommer att gå lite grann. Det blir alldeles utmärkt. Tack för att ni har lyssnat så länge. Så hörs vi på andra sidan. Men faktiskt så hörs vi en gång till. Jag dyker upp här efter finalen och ska prata ner den. Men i Sillypodd-sammanhang så tar jag semester nu. Så kan vi säga. Puss på er. Tack för att ni har lyssnat. Tack Frida. Tack Martin för att ni kom hit. Hej. Never not say. So me got clear.
No eggs, no hummus.
So me got clear.